Tack Jesus Kristus att vi får stanna upp inför ditt ord. Herre, hjälp oss att ta det till oss och att tillsammans i församlingen försöka förstå mer och mer vad det är du vill säga oss. Hjälp oss att vara öppna för det som händer, vad ditt ord säger och vad som händer i världen runt omkring oss, så att vi förstår att du har talat vad som ska ske genom historien. Amen. Temat på nyårsdagen är i Jesu namn. Men när jag satt och funderade på det så kom ett ställe för mig som talar om där Gud skulle fästa sitt namn. Och så blir det både om Guds namnet, var han hade bestämt att han skulle vara på ett alldeles särskilt plats, och också om lite storpolitik på olika sätt, utan att vara partipolitik, men storpolitik, världspolitik. När jag växte upp och var i tonåren, så jag föddes in i EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, men där jag fanns då så var gudstjänsterna i EFS enligt Svenska kyrkans ordning. Och på 60-talet, så det som idag kallas förbön i Svenska kyrkan, kallades då allmän kyrkobön. Och det var en sån där bön som tog både de små perspektiven och de stora perspektiven. Den började: allsmäktige evige Gud, styrk och led din kyrka. Och då kunde man ju tänka både den världsvida kyrkan och den lokala församlingen man tillhörde. Samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Man bad om att Gud själv skulle vara centrum i gudstjänsten, i kyrkan. Guds ordet och dopet och nattvarden, de centrala delarna. Led vår konung och all överhet i din sanningsljus. Man bad för alla de som hade makt på olika vis, att Guds vilja skulle ske, oavsett om de var medvetna om det, att Gud skulle leda deras tankar så att det blev ett sant och korrekt styre. Och det där är ju någonting som vi borde be om för våra politiker, både de lokala politikerna och landsting, riksdag, regering, men också de som har makten i USA, Kina, Nordkorea, Ryssland, de stora länderna och inom FN. Och inte bara när vi har valår i Sverige, utan varje år och ofta borde vi be för våra politiker. I första Timoteusbrevet, andra kapitlet, så skriver Paulus till Timoteus: först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Det är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Han uppmanade Timoteus att be för alla som hade makt, så att de kunde leva ett lugnt och stilla liv. Och man kan ju fundera, levde Paulus ett lugnt och stilla liv? Han for kors och tvärs i den då kända världen och predikade evangelium och var utsatt för både stening och skeppsbrott och annat. Var det ett lugnt och stilla liv? Nej, det var inte det handlade om, utan han ville ha politisk ordning. Om det var kejsaren i Rom som bestämde eller någon annan, det var ointressant. Det viktiga var att det var ordning i landet, för då kunde han åka runt och predika evangelium, och det var hans uppgift. Var det oroligheter, då blev det genast problem. Men var det politisk ordning, då kunde han utföra det som var hans kallelse. Och så skulle man be om att det var lugnt. Man skulle be för de som hade makt, för att det var rätt att be så, för att Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och det lugn i romarriket under Paulus tid, så kunde han fortsätta att predika evangeliet. Församlingarna kunde fortsätta att växa. Och så skulle man be om lugn och stabilitet. Men inte ens i Guds egendomsfolk var det alltid det fungerade så att kungen gjorde det han skulle. I andra kungaboken så berättas det om kung Manasse. Han var några generationer efter kung David och han var inte alls en gudfruktig kung. Han visste vad Gud hade sagt, det hade han fått lära sig av sin pappa Hiskia som var en gudfruktig kung. Men han struntade i mycket det där. Och så står det i andra kungaboken 21 och från vers 7. Den avgudabild av Aseran som han hade gjort ställde han in i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo. I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar vill jag fästa mitt namn för evig tid. Jag ska inte mer låta Israel vandra bort som flykting från det land jag har gett deras fäder, om de bara håller fast vid och följer allt jag befallt dem efter hela den lag som min tjänare Mose har gett dem. Men folket lyssnade inte, och Manasse förledde Israels barn så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade utrotat för dem. När Gud talar till Abraham att han ska föra honom till ett land som han ska ge hans ättlingar, så säger han att de folk som finns där nu, de har ännu inte fyllt sina synders mått. Bibeln är väldigt tydlig att på synd följer dom och straff. Och så hade de så att säga inte syndat färdigt. Tidigare så hade folket syndat färdigt och så kom syndafloden. Och Noa och hans familj räddades. Lite senare hade man syndat färdigt i Sodom och Gomorra och så kom eld och svavel och föll över städerna. Och så var det de här folken som bodde i det land som Abraham hade fått. Det var inte färdigt för dom då. Den kom senare. Men de folk som Gud utrotade eller ledde bort därifrån, de hade skött det bättre än vad Manasse som kung gjorde i Israel. Han tog och satte in avgudabilder i Jerusalems tempel och förledde folket till avgudadyrkan. Trots att Gud hade lovat dem att håller de sig till honom så skulle det gå bra för dem, så gick de sin egen väg. Gud hade utvalt templet, Gud hade utvalt Jerusalem för att där fästa sitt namn. Det var där han på ett alldeles särskilt sätt skulle finnas och folk skulle gå dit för att tillbe honom. Det var där man skulle offra till honom. Tackoffer, lovoffer och syndoffer när man bekände sina synder. Och så skulle Gud på så sätt vara på ett alldeles särskilt ställe. När vi läser Bibeln så blir det väldigt tydligt när vi börjar i första Mosebok och läser framåt att vi får inte den fulla gudsuppenbarelsen på en gång. Det blir mycket som blir tydligt att de visste inte riktigt vad Gud ville innan Mose lag kom. Gud blev inte riktigt känd förrän Jesus kom. Och så kommer uppenbarelsen lite och lite. Och så var det därför det var viktigt att det fanns en särskild plats att tillbe Gud. Du och jag, vi vet och har lärt oss att oavsett var vi finns, oavsett hur situationen ser ut, så kan vi be till Gud. Om vi sitter i bilkön så kan vi be till Gud. Om vi är i kyrkan kan vi be till Gud. Om vi går hemma i köket och pysslar så kan vi be till Gud. Och vi behöver inte hålla reda på väderstrecken varåt ligger Jerusalem. Muslimerna, de vänder sig mot Mekka. profeten Daniel, när han var i den babyloniska fångenskapen, så hade han fönster som vette mot Jerusalem, för det var så han ville be. Men nu vet vi att Gud hör oss oavsett om vi ber åt öster, väster, norr eller söder. Om vi råkar rikta blicken neråt eller uppåt så hör han oss. Men då, i den del av Guds uppenbarelse, hade Gud lovat att alldeles särskilt vara i Jerusalem, och så kom han dit för att tillbe. Gud leder politiker oavsett om de är medvetna om det eller inte. Det finns många politiker som medvetet har trotsat vad de vet har varit Guds vilja. Det finns många som det har gått åt huvudet att de har varit mäktiga. Och ända in i vår tid så har man i många länder tillbett kejsaren eller kungen eller den som har makt. I Ordspråksboken 21:1, och då läser jag 1917 års översättning. Konungars hjärtan är i Herrens hand så som vattenbäckar. Han leder den vart helst han vill. Att jag tog 1917 beror på att där står konungarnas hjärtan i plural. Konungarna är inte hjärtan, de har bara ett. Men konungarna i plural, i Bibel 2000 eller Folkbibeln, så står de konungens hjärta. Och så leder Gud så att hans vilja får ske. Ibland är de medvetna om att de vill göra Guds vilja, och andra gånger har de ingen aning om att de är redskap för vad Gud gör. I Esras kapitel 7. Esra var en som fick återvända efter den babyloniska fångenskapen på 500-talet före Kristus. Och i kapitel 7 i Esras bok så har Esra fått en skrivelse av kung Artahasta. Så stod det i den skrivelse som kung Artahasta gav prästen Esra, den skriftlärde. Kunnige Herrens bud och stadgar för Israel. Från Artahasta, kungarnas kung, till prästen Esra, lärare i himlens Guds lag, och så vidare. Jag befaller att var och en av Israels folk och deras präster och leviter som bor i mitt rike och som vill fara till Jerusalem ska resa med dig. Kungen och hans sju rådgivare sänder iväg dig för att undersöka förhållandena i Juda och Jerusalem utifrån din Guds lag som är i din hand. Du ska föra dit silver och guld som kungen och hans rådgivare frivilligt har gett till Israels Gud som bor i Jerusalem. Ta också med dig allt silver och guld som du kan få i hela Babel tillsammans med de frivilliga gåvor som folket och prästerna ger till sin Guds hus i Jerusalem. Kungen talar om att nu får ni som har varit i fångenskap i Babel, nu får ni återvända. Ni som vill återvända till Jerusalem för att bygga upp templet där. Och så lovar han också att de ska få skattemedel för att de ska kunna fullfölja de offer som behövdes. Och man skänkte silver och guld för att det skulle kunna byggas upp ett tempel i Jerusalem igen. Salomos tempel hade ju blivit nedrivet 70 år tidigare. Varför ville den här kungen göra det? Ja, förklaringen får vi i kapitlet innan, i Esra, det sjätte kapitlet, och från vers 9 och 10. Vad det behöver av ungtjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens Gud, liksom vete, salt, vin och olja, ska efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges dem dag för dag utan försummelse. Så ska de kunna bära fram offer till en ljuvlig doft åt himlens Gud och be för kungens och hans söners liv. Om kungen i Babel hade kommit till tro på himlens Gud, på Javé, det vet vi inte. Eller om han bara kände att jag vet inte vilken gud som är starkast. Det fanns ju många gudar där, många avgudar. Och så bad man till olika gudar i olika sammanhang och olika uppgifter. Och så hade han hört talas om himlens gud i Jerusalem. Och så tänkte han kanske bara att det är nog bäst att de även där ber för mig och för mina söners liv. Kanske var det en helgardering så att säga, att han ville att det skulle bes på så många platser som möjligt. Eller kanske hade han fått någon uppenbarelse från Gud att nu var det dags att släppa Israels folk. Vi vet inte, men resultatet blev detsamma. Gud hade genom profeten Jeremia sagt att de skulle vara i Babel en längre tid och de skulle söka den stads bästa där de hamnade. Och de skulle se till att de blev fler och inte färre. De skulle vara kvar där. Och så efter 70 år skulle de få återvända. Och nu hade de 70 åren gått och så bestämmer himlens Gud att nu är babyloniska fångenskapen slut. Och så får han kungen i Babel att släppa folket. Vad som var tanken bakom det vet vi inte. Men resultatet kan vi läsa i Bibeln. Jag nämnde tidigare Abraham. När han får sin kallelse i första Mosebok 12. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Den profetian gick i uppfyllelse när Jesus föddes i Betlehem. Hur en avkomling i Abrahams släkt skulle bli till välsignelse för alla folk. Och så får Abraham gå iväg utan att veta vart han ska komma, står det i Hebreerbrevet. Gud leder honom och talar om när han ska dra vidare tills han kommer till Israels land. Och där får han höra, här ska du bo. Men Abraham fick egentligen inget mer jordstycke än en liten bit som han köpte som gravplats till Sara. I övrigt så bodde han som en främling där. Och likadant Isak och Jakob. Och sen kommer de ner till Egypten. Och först därefter, efter att ha varit 400 år i Egypten, så vandrar folket ut och leds tillbaka till det land som Gud hade lovat åt Abraham och hans släkt. Men då fanns det fortfarande andra folk som bodde där. Och så kan vi i andra Samuelsbokens 5:e kapitel läsa om hur David erövrar Jerusalem. Det var en stad som var befolkad av en folkgrupp som hette Jebuseer. Och så intar David Jerusalem och han gör den till säte för Israels folk. Det är där han själv bygger hus och bor i. Det är där han samlar människorna runt omkring sig. Det är från den staden han leder sitt folk. Och i kapitlet efter, andra Samuelsboken, 6:e kapitel, så förs arken till Jerusalem. Och arken är också en sån där bit som man kan fundera kring utifrån gudsuppenbarelsen som kommer steg för steg. Arken var en trälåda ungefär 1,5 meter lång, om jag minns rätt. I den fanns 2 stentavlor med 10 Guds bud. Och så fanns Moses stav som hade grönskat. Och så fanns det en liten burk eller bägare med manna som skulle sparas. Och det kan ju vara förvånande, står om det i Hebreerbrevet, och det kan ju vara förvånande varför det skulle sparas där. För arken, locket, öppnades aldrig. Och prästen gick in och såg den där lådan en gång om året på stora försoningsdagen. Men Israels folk visste att där i så finns det också manna som skulle sparas för alla tider. Och där fanns Guds lag, Guds vilja, deklarerade i 10 budord. Och locket där kallas i 1917 års översättning nådastolen, Bibel 2000 försoningsplatsen. Och där var liksom stället där Gud skulle uppenbara sig för folket, dit prästen gick in en gång om året. Där fanns Gud. Och så förs arken till Jerusalem under kung Davids tid. För att riktigt visa, här är centrum. Här är Guds plats på jorden. Och så var det där som sen templet byggdes i Jerusalem. Och så kan man konstatera att det är ungefär 3000 år sedan som Jerusalem blev judarnas huvudstad. Tittar vi på storpolitik och profetior så kan vi konstatera att det vi kan se med vårt perspektiv, så de sista 400 åren innan Jesus föddes, så visst var Gud verksam då också, men det kom inga profeter egentligen. Det finns en del berättat om under och tecken under Makkabertiden, men det var inga profeter som talade vad Gud ville, utan man får en känsla av att Gud var ganska tyst under 400 år. Man visste vad Gud hade sagt genom skrifterna man hade. Om vi sen går fram till Jerusalems förstöring år 70, när Jesus hade sagt till sina lärjungar, här ska inte lämnas sten på sten. Och så händer det år 70. Sen så händer det inte så ruskigt mycket, kan vi konstatera, i det profetiska ordet när vi läser vad Jesus sa skulle hända. Eller när vi läser i uppenbarelseboken saker som ska hända vid tidens slut. Så händer det egentligen inte så mycket förrän vi kommer in på 1800-talet. Det löper sig ganska lugnt. Det händer inte så mycket. På 1800-talet blir det en explosion i världsmission. Evangeliet sprids på ett sätt som inte har hänt tidigare, i en hastighet som inte har hänt tidigare. Och den hastigheten har accelererat in i vår tid. Och vad det som hände med Israels folk, så var de ganska splittrade ut över hela vår värld. Ända fram till 1948. Då får de sitt land. Och jag ska erkänna att jag har inte läst vad de här FN-resolutionerna säger där om tvåstatslösningen. Men jag kan konstatera att när jag läser Bibeln så hittar jag egentligen inget stöd för en tvåstatslösning. Men om palestinier och araber hade godkänt en tvåstatslösning 1948, så är det möjligt att den hade bestått fortfarande. Men de bestämde sig istället för att kasta ut judarna och säga att nej, de ska inte finnas här. De ska ut i Medelhavet. Vi ska ha den här landbiten också. Och så anföll de och Israel har svarat med vedergällning. Och du och jag, oavsett om vi ser Israel som en del av Guds egendomsfolk, så är vi inte skyldiga att försvara allt de har gjort, lika lite som vi kan försvara allt som har skett i kyrkans namn under 2000 år. För det kan vi inte. Och det behöver vi inte. Vi har anledning att bekänna åtskilligt som har blivit fel, både i vår gemenskap där vi finns nu och vad som har blivit fel i historien. Men vi kan se hur saker och ting händer, det Gud har sagt ska hända. Och så blir det väldigt mycket liv också på svenska politiker när Trump säger att de vill flytta ambassaden till Jerusalem, som skulle vara Israels huvudstad. Ja, det sa David redan för 3000 år sedan, så det borde inte vara någon nyhet. Och så kan vi se hur Gud handlar. Och om Trump sa det därför att det var politiskt gångbart för honom med den kristna högern i USA, eller om man hade en personlig kristen övertygelse om det, det vet jag inte. Men det står i Bibeln att Gud leder kungars hjärtan. Och så ser jag att det händer. Och ibland har Gud lett kungars hjärtan och de har varit medvetna om de vill göra Guds vilja. Och andra gånger har de inte velat göra Guds vilja, men Gud leder och styr ändå. Och så får du och jag vara med och se hur saker och ting händer i politiken, i storpolitiken. Men vi får också läsa vår Bibel och försöka förstå vad är det som händer. Och det är inte alltid enkelt. När Jesus red in i Jerusalem på en åsna så skriver Johannes, när han senare skriver sitt evangelium, kanske 40, kanske 50 år efter att det hände, att det där hade ju profeten Zakaria sagt, men när det hände så begrep vi det inte. Senare kom vi på att som det står i Zakaria så hade man gjort. Och ibland förstår vi profetiorna i efterhand. Ibland förstår vi när det händer. I fjärde Mosebok, 6 kapitel och från vers 22. Herren talade till Mose, han sa: säg till Aron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Att lägga Guds namn på Israels barn, det var att förklara ett äganderätt. De var Guds folk och därför kunde Gud välsigna. Och så skulle de använda ord som Gud hade talat genom Mose. Och så står det i fotnoten i folkbibeln: tempelprästerna välsignade med lyfta händer, liksom Jesus i Lukas 24:50. Det berättas i Lukas 24:50 att när Jesus skulle skiljas från sina lärjungar så lyfte han händerna och välsignade dem medan ett moln tog honom bort. Och när prästerna gjorde det, då uttalade de Guds namn Javé utan omskrivningar. Man kände namnet Javé, jag är, som så heligt att det ville man absolut inte missbruka och egentligen inte ens bruka, så heligt var det. Och så sa man omskrivningen Herren istället för Javé, jag är. Men just när prästerna i templet uttalade välsignelsen så sa man Javé. Javé välsigne dig. Och så var det platsen som Gud hade utvalt för att där fästa sitt namn. Och så ser vi hur saker och ting händer i vår tid. För att igen, vi vet inte när, vi vet inte vilken tid det kommer att ta. Men igen kommer Jerusalem att vara en plats där Gud på ett särskilt sätt har fäst sitt namn. Och där människor från olika folkslag, precis som Gud sa till Abraham, i din släkt ska alla människor, alla släkten bli välsignade. Så kommer Jerusalem att vara en plats där folk ifrån alla olika folkslag kommer för att tillbe. Tack himmelske far för att vi får leva i ett profetiskt tidevarv. Herre, hjälp oss att tillsammans försöka tränga in. Herre, det står i Lukas evangeliet om hur du Jesus öppnade lärjungarnas sinnen så att de förstod skrifterna. Herre, jag ber att du ska öppna våra sinnen, att vi tillsammans kan tränga in djupare i ditt ord och bättre förstå det. Och hjälp oss att ta vara på det och följa det så långt vi förstår. Med ödmjukhet och respekt. Amen.